Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, men hej och välkomna till 21:a avsnittet av Toppen Jaktspodd. Idag är det jag, Lill-Ove och Jaktläxa som sitter här.
Yes, hej och välkomna.
Och alltså, vi satt och diskuterade lite, vad fan ska vi snacka om idag? Jag tänker 21:a avsnittet, vi kan väl inte ha tömt ut allt som finns att prata om jaktmässigt. Men du har i alla fall varit iväg och jagat en sväng.
Ja, precis. Det kan vi alltid prata om. Mm. Ja. Jag var jagade rådjur igår. Det känns som att så här, vilken jakt menar du? För att jag strör ut lite jakt varje, ganska mycket. Men igår var det rådjur, igår var det bockpremiär. Det var nice var det. Nu hänger det ett rådjur som jag har tänkt att klyva för att sen laga mat på björnjakten. Det kan vi prata om sen också.
Ja, men det måste vi göra. Och tilläggas kan ju att även jag hade tänkt att hänga med och jaga vid samma tillfälle och på samma mark, men det sket sig. Så det var ju sjukt kul att se att du skickade någon bild där på morgonen och haft lite jaktlycka.
Ja, det var fint. Och då kan jag också tillägga att när vi åkte därifrån, jag och kompisarna som var med, så såg vi ju 5 stycken till, bara alldeles utanför markgränsen. Så de väntade på dig där, Lill-Ove.
Ja, jag får ju försöka göra ett nytt försök. Men den här marken är ju härlig, jag har ju jagat där i många år. Vi har ju pratat om den här förut, i den här förortsmarken. Man kan ju åka, i princip, inte tunnelbana, men inte jättelångt ifrån, åka tunnelbana från Stockholm central ut på den där marken. Och det är ju, ja, men framförallt väldigt mycket rådjur. Och vi brukar ju lyckas peta ner någon bock där varje premiär nästan.
Ja. Nu hade jag sett lite, för jag håller igång en åtel där. Så jag har sett att det gick en ganska fin bock vid åten bland annat ibland. Så man hoppades att den skulle hålla sig husat på marken och så. Jag smög runt där, hittade inte den här fina, hittade inte någonting egentligen. Och hade lite så här bråttom till bilen och skulle till jobbet och så vidare. Så att sista egentligen heta delen av marken är en beteshage som inte, det är någon djur just nu. Den ligger i träda kan man säga. Så det är så högt gräs och sånt, så att jag insåg att jag kommer nog inte hitta eller se någonting om jag inte sitter riktigt länge här. Så jag gick rakt ut istället. Tänkte jag kanske reser något. Så halvvägs ut så, ja, vad ska man säga, inte snubbla på det, men nästan till. Vi blev lika förvånade båda två. Jag tror att min smala lycka var att jag gick och lockade lite försiktigt och var husat kamouflerad.
Ja, men det är lite häftigt. Alltså ibland får man ju, jag kan ju få känslan ibland att fan, det här djuret, alltså lite känsla att det här djuret förtjänar jag inte ens att skjuta. Men är man ute tillräckligt mycket, då får man de här chanserna som kanske känns, ibland får man, ja, det kändes kanske lite väl lätt. Men alltså är man ute tillräckligt mycket, så förr eller senare så skjuter man ju ett djur som man vanligtvis kanske inte skulle lyckas skjuta. Alltså av någon anledning har den inte hört mig. Jag har inte sett råbocken, men jag försöker smyga lite. Och så ser man en på 30 meter som kanske vanligtvis borde ha hört den. Men just den här gången så gick det vägen.
Precis, ni är säkert flera som känner igen den här känslan med att när man ser djuret så det första man tänker är typ att fan också, där var den ju. Men så stannar den kvar. Det är ju det bästa nästan. Det är härligt. Så i mitt fall så stod den och typ, den stod och beta och stod där och tugga. Sen så tog det ett tag innan jag såg att det var en bock. Mm. För att den hade en ganska spretig bakgrund bakom sig och hade bara ett horn. Så det var först när den bred på huvudet jag såg att fan, den här kan jag ju skjuta.
Ja, lyckat. Men sen, ja, men kompisen som var med, han var ju dit igår kväll också och lyckas locka in en bock. Det, alltså det är ju, jag har inte lyckats med det jättemånga gånger. Ibland känns det som att brunsten är helt över när bokpremiären går av stapeln och ibland är de helt galna. Men den, han drog in en liten trudelutt i någon lockpipa så kom ju den där som en ninja över betet. Och, ja, det är ju sjukt häftigt när det lyckas, men det är långt ifrån varje år det känns hett med alltså lockjakt på bock.
Ja, verkligen. Det är lite olika. Jag brukar kunna locka in jätter framförallt, inte så mycket bockar. Men det händer.
Det händer.
Ja, man skulle vilja ha en coach, någon som är med liksom, att vad fan är det där för läte? Alltså kan du inte försöka härma ett lockläte för rådjur i alla fall, för nu sitter du bara och visslar. Men alltså jag använder en lockpipa, så det är inte som att jag helt bara hittar på. Ja.
Nej, men det är ju fränt att det lyckas. Alltså jag är ju, det kanske är därför jag har misslyckats så många gånger. Jag är ju absolut inget proffs på att locka på bockar. Jag känner mig mer bekväm i älgläten. Men de här lockpiperna, jag brukar bara sitta och flytta det där gummibandet. Och nu ska jag låta som en get. Och, ja, man kanske skulle lagt lite mer övningstid på det där.
Men, ja, precis. Jag vet, det kanske också är en framgångsgrej. Bara testa flera ljud. Mm. För att de svarar på något. Liksom, att det är lite olika beroende på omgivning och individer och sånt. Det vet jag inte.
Men det är ju, för mig brukar ju den här bockpremiären, det brukar ju som något, på något vis kännas som startskottet på jakthösten. Jag vet, alltså jag har ju varit ute och jagat bock på bockpremiären i, alltså, nästan så länge jag minns. Men i många år, så jag tror det är första gången jag inte är ute på bockpremiären, så det är lite vemodigt. Mm. Men det kommer ju fler chanser.
Jag hoppas, med tanke på lyssnare och sånt, att det är några som har sett våran film om vårboxjakt.
No.
Och liksom lite på tal om det här med premiär och sånt, det är ändå en nackdel kan jag känna. För det blir ju inte riktigt samma stora grej med liksom bockpremiär nu, eftersom att jag jagar majbock oftast.
No.
I Uppland. Det är inte riktigt samma, utan för mig nu är det stora, jag känner mig som ett barn som väntar på att börja första klass eller något nu, med att få släppa hund på fredag den 20:e, kanske idag när den här podden släpps, och björnjakt som jag har planerat och renjakt som jag har planerat och älgjakt som kommer och vildsvinsjakter, och det är ju det. Jag förstår helt klart din känsla, men för mig är det som att jag fortfarande går och stampar.
Ja, alltså. Men hundjakten vill man ju komma igång med. Men, ja, men vi kanske skulle surra lite om kommande jakter. Björnjakten avhandlades ju minst sagt grundligt med hjälp av Rasmus Boström i förra avsnittet.
Ja, jag lyssnade på er där. Åh, jävlar, vilken mysig gubbe.
Alltså. Ja, det var ju underbart. Det var ju synd att man skulle nästan haft en videokamera där. Det var ju svinhärligt att sitta och surra med Rasmus. Och då skulle ni verkligen sett glöden i hans ögon. Alltså det är ju som, ja, det är ju häftigt när han berättar. Man ser ju verkligen att han brinner för det där, är genuint intresserad och dessutom alltså dela med sig av alla sina kunskaper och erfarenheter. Det var jävligt kul. Stort tack Rasmus som du lyssnar på oss igen.
Ja, verkligen.
Ja, men nu är ju vi, ja, det är ju startgroparna. Det känns ju som att toppenjakt kommer ju att dra igång jädra jaktfester med början på 26 augusti börjar vi jaga björn, va?
Ja.
Ja, det känns ju sjukt kul. Och så sen har vi ju det största bekymret, det är ju logistiken.
Logistik-VM.
Ja, så om ni hatar logistik så kan ni sluta lyssna nu. Men vi ska ju, du och jag och Kalle och en polare till, vi åker ju från Stockholm upp till Ångermanland och jagar björn. Vi tänkte väl försöka vara där i alla fall en eller två dagar innan, så vi hinner reka upp ordentligt och komma i bra stämning. Och sen jagar vi i 4 jaktdagar har vi.
Uh-huh.
Sen ska du och jag, Kalle, från nordvästra Ångermanland till Norge och jaga vildren.
Ja.
Utan omsvep, direkt mot Norge. Oklart när vi kommer dit på natten.
Förhoppningsvis kommer vi dit innan morgonsamlingen i alla fall.
Ja, men precis. Och sen ska vi bo i en stuga på fjället i Norge. Jaga vildren 2 dagar. Det var, ja, alltså det är ju som det är. Det var ju sjukt härligt att vi fick till det här. Men man skulle ju inte haft något emot att ha haft fler dagar på fjället.
Nej. Nej. Det kan hända att jag stannar en dag. Om det behövs.
Det gör du
rätt. Ni måste ju tillbaka till älgjakten. Ja, men det måste inte jag.
Precis. Och nu då har vi ju tillstånd att skjuta en renkalv. Och som norrmännen säger, två renbockar. Varav en stor. Kanske kapital, kanske man skulle säga om man pratar svenska. I alla fall sett till kron och dovhjort. Så det blir ju, ja, det där ser jag fram emot helt galet mycket. Och så sen måste vi ha med oss en guide. Och det ser jag ju bara som en fördel med tanke på att vi kommer dit på kvällen. Vi har aldrig varit där och jagat tidigare och ska dra igång morgon efter. Så det känns ju nästan som en förutsättning till viss del. För vi har ju inte hunnit reka marken någonting. Vi vet, alltså, förhoppningsvis så har han hyfsat koll på vart vi ska gå och vart, förhoppningsvis vart renarna brukar hålla hus.
Ja, jag tänker att vi får varsin sån här neonrosa väst och ett snöre och så får han bara gå längst fram.
Ja. Det blir mäktigt. Och då ska vi hålla på där i 2 dagar och då blir det ju andra jaktdagen, förmodligen att vi kommer att jaga. Om vi inte har lyckats skjuta 3 renar så lär vi väl jaga tills det blir i princip mörkt. Sen ska vi tillbaka till stugan på fjället. Sen ska jag och Kalle direkt till Medelpad för älgpremiären den 1 september. Så planen är ju att sladda in på Bredställ med pejlen på hunden och släppa. För jag skulle kunna tänka mig att det blir inte mycket sömn den där natten alltså.
Men hur löser ni då? För jag har ju hund med mig redan på björnjakten. Och den får jag ju hem med våran polare som ska hem direkt.
Ja, precis.
Men hur gör ni? För det är ju 5-6 hundar till.
Ja, men det är ju stökigt alltså. Kalle har ju en jämtensvalp och den vill han ju inte lämna bort. Och med all rätt. Mm. Alltså det är ju svinbra om hon kan hänga med. Han lär ju inte vilja att hon ska jaga ren, tänker jag. Men han vill ju inte heller lämna bort hon, utan med, alltså vara med.
Ja, ja.
Hänga med han och skapa band. Och
ja, verkligen.
Det är ju ändå viktigt med att man spenderar mycket tid med en hundvalp. Men, och det är ju ytterligare en sak i logistiken. Att för att få ta in hundar i Norge måste de vara avmaskade av veterinär eller under insyn av veterinär, och de ska vi skriva några intyg, så det ska vi lyckas göra någon gång under björnjakten.
Ja, är det 48 timmar?
Ja, jag är lite osäker. Det där överlämnar jag med varm hand till Kalle. Och så sen måste vi ha lite koll på de här restriktionerna med covid och överhuvudtaget få oss ta oss in i Norge. Och det där verkar ju ändras lite hejvilt, men om jag har förstått det där rätt så har vi är ju vaccinerade och så har vi ju digitalt covidpass, så då ska det inte vara något problem.
Nej, det får vi hoppas. Vi ska inte åka till någon tantrafestival i Värmland innan i alla fall.
Nej, oavsett hur sugen man är. Men, och så sen har vi, ja, det är ju många logistikpuckar, det är lite kul. Vi har en bra plan, men när vi åker från Norge ska jag och Kalle via Ljusdal och hämta 2 jämthundar. Det är en polare som äger de där hundarna som jag ska gå med de här 5 dagarna vi ska jaga älg i Medelpad.
Vilken jävla dröm
alltså. Ja, men den här logistiken, alltså det är sjukt att jag kan gå igång lite på det där. Alltså så här, även om man har sådana här jaktchatter där man ska iväg och jaga älgjakt och så sitter man och funderar på hur fan ska vi lösa ut det här och vem löser den här pucken. Och jag vet inte varför jag gillar sånt där, men det är ju kul. När det går i lås så är det någon form av tillfredsställelse.
Ja, men är inte det en liten del av det där som man gillar med jakt också, hela det där? Hur man liksom kan ta hand om större vilt och sånt, att man hjälps åt och det ska slitas och grisas och hållas på liksom. Och en del av det är att liksom fixa alla omständigheter också.
Ja, det hör ju till jakten, ja, på något vis. Och just den här jaktresan kanske blir lite väl mycket, alltså ovanligt mycket logistik. Men det är väl, ja.
Men det är också ovanligt mycket jakt.
Ska fyllas i papper på diverse vapen, man ska ta över gränsen och... Ja, om det är den som lyssnar och har varit och jagat i Norge så får ni gärna skriva någon blänkare på mail eller Instagram.
Ja, jävlar det mig.
Vi är ödmjuka inför logistikuppgiften helt enkelt. Ja.
Vi har fått lite så här tips om jakten ju. Men inte så mycket kring logistiken.
Nej.
Det tas emot med tacksamhet.
Det kanske var jag som finner tillfredsställelse i logistik i hela Jakt-Sverige. Ja, man vet aldrig. Men du, också, ja, men det, just det, det här rådjuret du sköt, det har vi ju tänkt att bjuda på första kvällen på björnjakten.
Ja, just det. Vi går över lite på matlagning nästan, skulle jag säga då.
Ja, vi hoppar från logistik till matlagning.
Ja, härligt. Jag har haft en sån här nästan fåfäng liten så här förhoppning nu att det allra sista här innan skulle jag skjuta ett litet vildsvin som man skulle kunna helgrilla. Det har inte riktigt blivit så. Ni vet hur det är när man måste eller känner att nu jävlar, då får man bara en fin naturupplevelse. Men nu sköt jag ju en ganska tunn, klen bock. Och den tänkte jag klyva på mitten, alltså längs med. Och så tänkte jag att den helgrillar vi helt enkelt.
Alltså jag tycker det låter superspännande. Jag har aldrig ens, jag har inte helgrillat vildsvin i hela mitt liv. Och än mindre en råbock.
Nu är det en helikopter som man vill ha med här i podden. Vi kanske kan stänga ut det ljudet. I alla fall, jag helgrillar rådjur. Min plan det är att när det är klart, klyvar det, lägger det i frysen några dagar. För att det är av logistiska skäl. Och så sen ungefär när vi åker så tänkte jag att jag skulle lägga det i lag.
En saltlag?
Ja, men typ en lite svagare. Jag vet inte vad som kan vara lämpligt där. 4-5% kanske. Mm. Och så får den ligga och tina i lagen och sen ligga till sig i lagen kanske något halvdygn till och så sen på med typ litevis med glaze och grejer och bara grilla på. Så får man väl skära bort efterhand att det, man tycker att det är klart. Jag tänker att det finns en fördel med att det är rå.
Lite kebabstuk helt enkelt.
Ja, men lite. Och just att det är rå då. Fan, det är bara att skära bort det man vill när man tycker att det är lagom. Mm. För det kan ju inte vara för rått riktigt. Nej, så nej. Det är lite upp till var och en då. Ja.
Men ja, tips mottages. Det är samma där. Om det är någon som har helgrillat ett rådjur så ja, tips mottages. Vi har ju inte en aning. Det kanske blir svintort.
Ja.
Men man måste prova någon gång. Och de kanske inte är så kräsen de här som ska med på jakten. Men jag tror att ja, det blir spännande. Men det kanske kan vara, vad tror du om att grilla två lår istället för en hel, eller hela halva djuret?
Jo, det tror jag säkert är bra och säkert mycket enklare. Men jag tänker att det inte är lika coolt. Eller alltså coolt, men det blir mer spektakulärt liksom. Och bara, ja men vi har ett rådjur med oss, vårt matlag. Vi lägger upp det här nu. På grillen.
Ja, det vore ju fränt. Ja, det måste vi lyckas med.
Vi får ge det en chans.
Ja, men och så, då kommer vi ju, in igen på björnjakten. Nu pratar vi matlagning för björnjakten. Vi hoppar här i vilte, men vi ska ju bo, vi tänkte bo i Tantipe under de där dagarna.
Just det.
Vi har ju en stuga där uppe på den här marken. Det är jag som är, jag är ju med i det där jaktlaget och jagar ju där lite för sällan egentligen. Jag älskar ju själva inramningen. Stuga, bastun över sjön. Och nu blir det lite tajt om plats i stugan. Så vi ska ju bo i Tantipe. Men det har vi ju provat på förut.
Ja, det brukar ju vara svintrevligt. Mm. Men lite, vi brukar ju göra det ganska, det blir ju oftast ganska lyxigt ändå. Med lite tältsängar. Alltså så här NATO-sängar.
Ja, typ. Men så är det ju. Mm. Men det är ju, alltså tälta under jakt. Jag har ju alltså kört mycket så här tremannatält och ja, med pupper, men alltså en Tantipe eller motsvarande, det kan jag ju faktiskt varmt rekommendera. Det är ju ett, alltså det är ju så socialt så att jag vet inte vad jag ska säga. Alltså man kommer in, vi har ju kamin i den där. Vi brukar ju även sent på hösten brukar vi köra, jag och Kalle bor ju alltid i den där när vi jagar älg i medelbad. Men det blir ju som en riktig knutpunkt. Alltså man sitter runt brasan, sitter på några tältsängar, pratar om jakten man har gjort och morgondagen och planerar, kollar kartor.
Ja, fan, risken är ju att det blir, att kojan blir mer något man bara sover i och så hänger man i tältet.
Ja, det kanske blir så. Ja, det är ju förhoppningen. Ja, vi har ju ändå lovat Rasmus Boström den bästa platsen i kojan. Det känns som att han är någon form av hedersgäst under jakten.
Ja, verkligen. Efter förra poddavsnittet så fick vi en fråga om hur det oftast skjuts mest björnar, i alla fall i om säger Rasmus Boströms erfarenhet. Om det är på drev eller om det är på ståndskall.
Mm.
Och hans svar var lite tudelat här. Har man flexibla passkyttar som har områden och alltså som rör sig lite, då kanske 80% skjuts på drev. Och har man tvärtom att man har fasta passkyttar, så är det i alla fall 80% på ståndskall.
Ja, men precis. Det här, ja, det är ju Rasmus som har svarat på den frågan också. Vi tog hjälp av han, men det är ju som du säger. Det var han ju tydlig med i podden, men han i efterhand har ju nästan varit ännu tydligare med det. Att för att lyckas fälla björnarna, det är ju inte en förutsättning, men han rekommenderar ju varmt att man ska ha rörliga pass.
Mm.
Och det ska vi försöka ha under björnjakten.
Ja, det ser jag bara fram emot. Jag har egentligen bara jagat så. Jag har ju aldrig jagat med drever och tax och sånt. Nej. På det viset i drevjakt, om man säger. Men utan då, min mesta erfarenhet från det är ju älgjakt med dig och Kalle till exempel.
Ja.
Där ni är så få vanligtvis på en ganska stor mark. Där man får ansvarsområden, en väg eller ett stort hygge eller en myr eller någonting. Det är ju kul som fan.
Alltså. Men det här kan man ju faktiskt, alltså det här diskuterade vi i förra avsnittet, men alltså det är ju en jäkla vågskål. Alltså om man vill jaga med rörliga passare, hur ska man kunna garantera att det är fullgod säkerhet?
Mm.
Alltså den är ju inte plättlätt. Alltså det blir ju en nivå till. Alltså det är ju ganska enkelt om man vet att alla passkyttar kommer sitta still tills jakten är avbruten.
Alltså det är så jävla härligt när man, jag älskar det tänket liksom. Så här är ditt pass, sitt här tills någon annan säger något annat.
Ja. Men det är ju, jag ser ju egentligen inte att man behöver tulla på säkerheten om man är övertydlig med att du får röra dig inom det här området. Den risken som finns, det är ju att någon av oaktsamhet eller för att de inte har koll på karta eller alltså rör sig längre än den passkytten ska göra, då blir det ju farligt.
Ja, verkligen. Det blir ju ganska stort ansvar, tänker jag, för jaktledaren. Att det verkligen är, att det är klart att alla delar samma bild av så här kommer det gå till.
Ja.
Och nästan så här, kontrollfråga i princip då. Vad är ditt ansvarsområde?
För det, ibland kan du, ja, men så där vi jagar älg, jag och Kalle, då kan det ju nästan bli att, säg att vi har fyra passkyttar. Vi har en söder om där hunden går på, en väster om, en öster om och en norr om. Och då blir det ju väldigt långt mellan passkyttarna. Men jag förstår tanken att det är svårt att ha bibehållen säkerhet om man är 20 passkyttar och jagar en mindre såt.
Mm. Jo, självklart.
Men då kanske inte det behovet finns heller. Alltså då kanske man sitter så pass tätt mellan passkyttarna att det är svårt för djuren att smyga ut utan att någon ser dem ändå.
Mm. Ja, givetvis. Ja, absolut. Och alltså säkerheten måste ju ändå gå först. Men så är det ju självklart. Mm. Det är ju många ställen tycker jag man ser nästa pass i linan.
Nej, men precis.
Ja, det är sant.
Men det är ju annat där om man tänker att vi ska ha spåra med hund och man ska sätta upp passkedjan 3 kilometer från spårupptaget där. Eller där man har förhoppningsvis fått spårupptag. Då måste man ha ganska många passkyttar för att man ska kunna se de flesta djur som springer ut i såten.
Ja, precis. Nej, för fasen, det känns ju skitkul. Jag hoppas att det här typ i alla fall motsvarar mina förväntningar. Mm.
Och jag förstår ju att Rasmus rekommenderar det, för jag har ju skjutit, alltså inte många, men ett gäng älgar för att jag har exempelvis sprungit över ett hygge eller längs en grusväg. Och den älgen skulle jag aldrig ha sett om jag skulle sätta still. Då naturligtvis med vetskap om hur långt jag får och kan springa. För att det inte ska bli farligt.
Mm. Jag tänker att det finns ju en skillnad för oss nu bara. Den här marken, för det finns säkert många där ute som jagar så. Med ansvarsområden och sånt. Och som gör det skitbra och är duktiga. Men ofta tänker jag att man känner marken då. Och det kan inte jag påstå att jag har ju bara jagat toppfågel på den här marken innan.
Ja, men det är ju naturligtvis en fördel.
Mm.
Ja, men det blir spännande att se. Och nu är det ju, då, alltså WeHunt eller ja, men motsvarande är ju ett grymt verktyg för att då kan man till och med markera ut hur långt du får gå. Du ser dig själv i telefonen och då kan man ju egentligen markera ut. Du får röra mellan de här två prickarna på den här grusvägen.
Ja, just det.
Det blir ju kanske lite svårare med som vi kör där uppe, papperskarta.
Mm. Papperskarta och spritpenna då.
Ja, precis. Nu kör elhalsband, går de för långt så får de en stöt. Alltså. Ja,
precis.
Idiot säkert.
Ja, alltså man kommer alla möjlighet att se hunden tror du? Eller hundarna till och med?
Ja, men det är ju, ja men det kan man ju lägga in i telefon också. Så det, alltså om alla vill lösa det så ser vi till att lösa det helt enkelt.
Vi har ju WeHunt-puckar. Undrar om man kan slänga på det extra. Eller för hur funkar det till exempel med, jag vet hur det brukar funka med Garmin, men Tracker som verkar funka skitbra, det får du inte upp i WeHunt till exempel.
Nej, det tror jag inte, då måste du nog ha i deras app.
Mm. Kanske man kan göra någon kombo.
Ja, men det där får vi lösa ut. Men du, hur känner du kring förväntningar på björnjakten här?
Helt ärligt, jag försöker ha ganska låga liksom förväntningar på själva, alltså hur mycket björn man kommer se och vad man kommer få vara med om så. Men att själva erfarenheten av hur det går till och hur det är att jaga med bra hundar som Rasmus till exempel. Och nästan den vetskapen att finns det björn där, då kommer vi i alla fall få jakt.
Ja, men precis.
Det har jag ju höga förväntningar på. Men mycket andra förväntningar, fan, det är ju kojan, tältet, släppa min unghund på bra älgmark, alltså där det inte finns så mycket andra rå och sånt som hon kan hålla på med liksom. Så det är ju, det är ganska många förväntningar, men ja.
Men det där är ju, alltså jag förstår ju den här, jag har ju gått på många marker med mina hundar där jag liksom inte är medlem i jaktlaget och någon hör av sig, så åker man dit med hunden och så, vad fan, jag är själv här idag. Det var inga fler hundförare. Mm. Och så är det 10 gubbar som går ut på pass. Och då får man ju lite, alltså oavsett vad de säger innan så har ju de naturligtvis någon form av förhoppning att ja, men den här hunden har vi hört att han kan minsann jaga älg. Så då blir ju så här, bara, men kom igen nu, hitta någon älg här nu. Så att gubbarna, alltså är man själv hundförare som Rasmus i det här fallet så förstår jag hans tanke att han känner någon form av press på sig att hundarna ska prestera. Och det är jag inte rädd för att de kommer att göra. Nej. Men det är så här, finns det inga björnar då är det svårt att jaga dem.
Nej, då är det som det. Ja. Då får vi jaga skogsfågel istället.
Ja, men min förhoppning, alltså jag har ju, min största förhoppning, det är ju bara att vi ska ha några svinhärliga dagar. Sen vet man hur det är med jakten. Alltså det vore ju svinkul om vi skulle lyckas få jakt på björn och ännu roligare om vi skulle lyckas fälla en björn. Men oavsett hur det går med jakten så lär vi ha några jävla härliga dagar där uppe, tänker jag.
Ja, verkligen. En tillbaks till logistik.
Mm.
Alltså hur mycket, man brukar kunna fråga pangandes hur mycket man ska ha med sig, till exempel till toppfågeljakten. Om det är ett eller två flak, långburk eller kortburk. Hur mycket går det på egentligen att jaga björnjakt, går direkt till renjakt, går direkt till älgjakt?
Åh, fan, sen ska vi lösa ut det där alltså.
Ja, det kommer fan bli svårt.
När björnjakten är klar och åker mot Norge, då är det ju söndag. Så då är det ju svårt att få tag i någon kort eller långburkar.
Ja.
Och i Norge är de för dyr. De är för snåla. Alltså.
Det har vi inte råd
med. Nej. Och när vi åker från Norge, jag och Kalle ska vidare till Medelpad, då är det ju kväll. Då går det inte heller att få tag i kort eller långburk. Ja, det där tål så funderas på.
Det kommer bli sprit och Trocadero och hela.
Ja, fy fasen.
Men som tur är så är vi väldigt sparsamma också med att dricka alkohol. Så.
Jo, men det brukar vi väl. Alltså det kanske blir att vi surrar mycket om lång- och kortburkar. Men det kan väl ändå tilläggas att alltså vi tycker om öl och tycker om att basta och tycker om att umgås när jakten är klar. Men vi brukar ju, alltså det är inte så att vi är kalasfulla varenda kväll. Nej. Om man är rädd för det. Det har väl blivit en grej att folk tycker det är kul eller hör av sig och hur många långburkar ska ni ha med er och sådär.
Ja, men det är ju kul. Men jag håller med, det är en ganska tydlig distinktion mellan, alltså jakten ska vara helt klar och Det finns ändå ett stort liksom. Det är inget tramsande.
Nej, men verkligen inte. Verkligen inte. Då kan, om man bara vill dricka öl, då kan man åka till Ibiza istället, tänker jag. Ja, det kan man. Då kan man fokus öl 100%. Ja, men hör du, känner vi oss nöjda för idag eller?
Ja, alltså att ni lyssnare, jag ska nästan väcka det igen. Har ni några bra tips både på logistiken, framförallt på långburkarna, men också där på lite hur vi kan göra med hundar och sånt, så hör av er.
Ja, det är ju inte att förglömma. Ni kan mejla toppenjakt@gmail.com. Ni kan ju skicka någon blänkare på Instagram.
Ja.
Eller skrika om ni ser oss.
Ja, exakt.
Men det är ju mest Kalle och Pang-Anders som är... Det är kul. Pang-Anders verkar ju bli någon form av lokal kändis i Luleå i alla fall.
Ja, just det. Ja.
Jag är inte förvånad.
Jag hade mitt första och enda sånt moment somras. Det var någon som kände igen mig på Liseberg i Göteborg.
Ja, det är ändå mäktigt.
Ja, det var fan stort alltså.
Ja, jag väntar fortfarande.
Just, och då pratade jag dagen efter med Peter Ekeström. Då hade han varit och hållit någon kurs med jakthundar. Och då var det någon som hade pratat med honom och sa, fan, det här är ju stort. Nu har jag ju varit på kurs med dig. Och just häromdagen så sprang jag på Lex från Toppenjakt.
Det är stort.
Det kan ha varit mitt största ögonblick någonsin.
Ja, det är mäktigt.
Så om du lyssnar så får jag bara tacka. Det var ju jävligt kul, det gjorde ju min dag.
Ja, men svinhärligt. Kul att ni lyssnar. Det var ju svårt att toppa förra avsnittet.
Ja, men Rasmus, ja.
Men fan, vi har ju ändå haft kul att sitta surra med det här jaktläxan.
Ja, det är samma. Mm. Vi lär ju spela in någonting nu när vi är iväg och jagar.
Ja, men det måste vi göra. Ja, men det kan vi ju passa på tips om. Nu har vi försökt avsluta den här podden 4 gånger. Men nu vi ska ju försöka köra någon poddinspelning i tältet på björnjakten. Det kan ju sluta hur som helst alltså.
Fan, då vi måste ju nästan börja videologga sånt
här. Ja.
Nej, men super. Tack för idag.
Ja, men tusen tack. Vi hörs. Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.